Himmelske Fader, vi kommer inför dig för att vi behöver dig. Herre, jag vill tacka dig för den frihet som du ger oss. Och jag ber att i det att vi nu ska studera om det, så ber jag att du ska öppna våra hjärtan. Att du ska ge oss en ny insikt och ny kraft att kunna veta hur vi ska bruka den frihet som du har gett oss. Jag ber för att dina änglar ska stå här. Att du ska tala genom mig, Herre. Att dina ord ska höras idag. Och att vi inte ska gå härifrån på samma sätt som vi kom hit. Det är min bön för oss alla här inne. I Jesu namn. Amen. Kristen frihet är det budskap som Gud har lagt på mitt hjärta idag. Vi läste i Galaterbrevet kapitel 5 och vers 1 att Kristus har kallat oss till frihet. Och den fråga som vi ska studera idag är just vad det innebär. Har du den friheten? Äger du friheten i Kristus? Förstår vi vad den betyder? I Johannes kapitel 21 så finner vi en berättelse om Jesus och Petrus. Ni vet, Petrus, han hade förnekat Jesus 3 gånger. Och sen är de på väg någonstans där och de får för sig att vi ska kasta ut våra nät, vi ska börja fiska igen. Och sen är Jesus där på stranden och Jesus inbjuder de här personerna att kasta ut sina nät på högra sidan. Och de gör det, de får en jättestor fångst. De kommer inför Jesus där och de samlas och äter tillsammans. Och Jesus ställer 3 frågor till Petrus. Han säger, älskar du mig mer än dessa andra? 3 gånger så ställer han frågan, älskar du mig, Petrus? Och 3 gånger så svarar Petrus att han gör det. Han förnekade Jesus 3 gånger, men nu får han 3 gånger bekänna det öppet inför alla andra där. Att jag har faktiskt ångrat mig. Efter ett tag så pratar Jesus också med Petrus när de vandrar längs stranden där. I vers 21, i Johannes kapitel 21, vers 21 så står det så här. Eller vers 20 snarare. I vers 19 så har Jesus sagt till Petrus, följ mig. Och sen i vers 20 så vänder sig Petrus om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Innan så har Jesus berättat för Petrus exakt vad han ska gå igenom och hur han ska dö. Att han ska få sträcka ut sina händer och han ska ta sig till en plats som han inte vill. Han ska bli korsfäst med andra ord. Och Petrus, och sen får han den här uppmaningen, men följ du mig. Och i vers 20 så vänder sig Petrus om och han ser den här andra lärjungen. Den lärjungen som Jesus älskade, det är Johannes som följer efter. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat, Herre, vem är det som ska förråda dig? Vers 21, sen när Petrus fick se honom frågade han Jesus, Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Intressant. Petrus började fundera på det här med, han hade förstått sin egen plikt. Han hade förstått vad han var kallad till att göra. Och han fick uppmaningen från Jesus, följ mig. Men så började han fundera, men vad med den där personen? Vad med Johannes? Hur är det med honom? Vad blir det med honom? Vad är hans plikt? Vad är hans uppgift? Och Jesus säger, vad har du med det att göra? Följ du mig. Hur många utav oss faller inte i samma fälla som Petrus gjorde här? Vi är starkt övertygade om någonting som vi tror på. Och det är bra. Det borde vi vara. Vi vill följa dig av hela vårt hjärta, det är ännu bättre. Men sen så ser vi någon annan som inte följer det som vi är starkt övertygade om, och vad tänker vi då? Vad med den personen? Varför följer inte den personen Jesus på samma sätt? Och Jesus svar är helt enkelt, vad angår det dig? Följ du mig? Följ du mig? Vet ni, det som jag vill tala om idag är samvetsfrihet. Och jag tror att den här berättelsen lär oss att ingen människa är kallad till att vara ett samvete åt någon annan. Och jag tror att vi ser det i Romarbrevet också, kapitel 14, som jag skulle vilja att vi studerade det tillsammans. Jag vill gå in lite på vad det här innebär och vad det inte innebär. Ja, i Romarbrevet 14 så finner vi en beskrivning som kan vara lite utmanande ibland. Vi måste förstå bakgrunden till det här, vad som har hänt. Det är nämligen så, bakgrunden till Romarbrevet är att det finns vissa personer där i Rom som lyfter fram olika saker. Till exempel så var det en grej att det var allt det köttet som man åt där, allt den mat som man åt, den var offrad till avgudar. Okej, så du tänker efter att nu kommer någon och de, innan de säljer det på marknaden så går de och offrar det åt en avgud. Och personer som har kommit från en hednisk bakgrund, de har blivit kristna, de känner så här, ja men det här är ju inte rätt att vi äter mat som är offrad till avgudar. Och de säger, det här kan inte, det här är inte moraliskt riktigt. Någon annan som kanske inte hade en hednisk bakgrund, låt säga någon som hade en judisk bakgrund till exempel, de förstår mycket väl att ja, men det finns ju bara en gud. Så alla de här hedniska gudarna, det är bara stockar och stenar och de har ingen som helst liv. Så egentligen, vad spelar det för roll om någon säger en ramsa över den här köttbiten? Det påverkar inte köttets innehåll eller sådana där saker. Så de åt det här köttet utan att tänka på det mer. Medan andra, de här andra hedniska kristna, de höll sig borta från allt kött och de åt bara grönsaker. Okej, det var inte för att de var hälsomedvetna, utan det handlade om moralisk, eller om, förlåt, om offrande till avgudar utav den här olika det här olika köttet. Och det här är bakgrunden till vad som står i Romarbrevet 14. Ett annat problem också som fanns i den här församlingen var att man hade olika astrologiska högtider och även de judiska högtiderna. Vissa tror att det här också handlar om sabbaten. Det tror jag det finns starka orsaker till att inte tro på. Väldigt tydligt. Men det fanns till exempel sådana högtider som hedningarna hade gjort, till exempel julafton. Ni visste att det var en hednisk högtid kanske ni gjorde. Och då var det vissa som tyckte att nej, men det här är ju fruktansvärt hedniskt. Vi måste ta avstånd ifrån det här. Vi kan inte fira jul eftersom det är en hedniskt. Andra tänkte, ja men okej, det är ju en hednisk högtid i för sig. Men det är inte något vi tillber avgudar på den här tiden. Och vi kan följa med i de festligheter som de oskyldiga festligheterna som ändå hör till den här högtiden. Och det här var en konflikt också i Roms kristna församling. Sådana här problem har kanske vi nu för tiden, eller vad vet jag. Jag träffade faktiskt någon som just lyfte fram det här, men jag ska inte gå in på det. Men i Romarbrevet kapitel 14, vers 1, jag tror att vi är redo att börja läsa här nu. Med den här bakgrunden så kan vi läsa vad det är som händer här. Det står, den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Okej, ni hänger med. Det är på grund av de här avgudaoffren, att vissa offrar till avgudar och därför åt de bara grönsaker. Vers 3. Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vers 4, lägg märke till det här. Vem är du som dömer en annans tjänare. Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå till Herren har makt att hålla honom upprätt. Vers 5. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla dagar för lika. Återigen, sådana här olika hedniska festhögtider eller andra sådana tider som inte var bindande för kristna. Så står det, var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren och den som äter gör det för Herren, han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren och även han tackar Gud. Ty ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Paulus poäng är helt enkelt att okej, vi har den här konflikten om saker som egentligen inte är så otroligt viktiga. Eller hur? Om jag äter den här grejen eller inte, det är förstås enligt Paulus, om man tittar i Korinthierbrevet 8 så säger han klart och tydligt att det spelar ingen roll om man äter sånt här kött som är offrat till avgudar. Men för den personen som är samvetsgrann och tänker att om jag gör det, då tillber jag den här avguden. Då säger han, gör inte det då. Och den andra personen ska inte sätta sig till doms över det. Jag var på en restaurang i Malmö en gång och då satt vi ner vid ett bord, en vegetarisk restaurang. Jag tänkte, wow, det är jättebra att de har en helt vegetarisk restaurang som jag kunde äta på. Och sen var det några personer som just hade blivit adventister som kom och berättade för mig att, vet du vad, de hade kommit från en hinduistisk bakgrund. Och de sa, den där restaurangen är hinduistisk. Och de offrar faktiskt all sin mat till avgudar innan de serverar den. Det borde inte vi äta av. Okej. Vad ska jag göra? Ja, för mig så spelar det egentligen ingen roll om de har offrat den till avgudar eller inte. För jag vet att det inte finns några sanna gudar utom Gud. Men för den här personen som hade kommit från den här bakgrunden så var det viktigt. Och då vill inte jag sätta mig till doms över den personen och säga, nej men det där är bara fåniga saker som du håller på att tänka på. Och det är ungefär samma situation som Paulus befinner sig i här i Romarbrevet 14. Samma med det här med olika dagar. Du har till exempel en person som jag mötte i en annan stad som berättade för mig otroligt mycket att det här med julen är otroligt hedniskt. Vi borde inte ha någonting med den här saken att göra. Det är djävulens högtid. Och att på något sätt ens ha någon liten röd tygstycke i kyrkan, det vore att häda Gud. Okay, de hade väldigt starka uppfattningar om det här. Och jag delade inte de uppfattningarna. Men okej, okay, om det är så för den personen så får... Det finns inget som säger att du måste fira jul, okej? Okay? Om du inte vill fira jul, så är det upp till dig att göra det, eller inte. Det är lite samma sak som Paulus går in på här. Bara du gör det till Herren. Okay, om jag gör det för att tillbe den här avguden, då säger Paulus, det får vi absolut inte göra. Men det här är bakgrunden. Och i detta så lyfter Paulus fram den här poängen om samvetsfrihet. Vers 4 så säger han, vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Med andra ord, det angår bara hans herre om han står eller faller. Och i vers 7, eller ja, vers 22 kan vi läsa också. Det står så här. Den tro som du har skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Hänger ni med på vad Paulus försöker säga här? Han försöker få fram att det är viktigt för en varje människa att följa sin övertygelse. Och om du... Eller jag ska säga så här. Gud vill ha en personlig relation med dig. Och det betyder att han vill undervisa dig personligen om din plikt. Han kommer genom ordet, genom förkunnelse, genom maningar på olika sätt att överbevisa ditt sinne om det som är hans vilja. Men om du inte är övertygad om att något är rätt, och jag vill understryka det här, om du inte är övertygad om att något är rätt, så ska du inte följa det oavsett om andra gör det. Hänger ni med? Paulus försöker förtydliga de här sakerna. Han säger, vi har samvetsfrihet. Ingen person har rätten att vara samvete åt en annan person. Det är först när vi är övertygade om sanningen och sedan går emot den övertygelsen som det är synd. Paulus säger, allt som inte sker i tro är synd. Så om jag, låt säga att jag går i kyrkan på lördagen, eller låt säga att jag går i kyrkan på söndagen, och jag är fullt övertygad om att det här är den bibliska sabbaten. Nu stämmer det. Enligt Bibeln så stämmer inte det. Att det är den dag som Herren har helgat. Utan det är en annan makt som har helgat den dagen. Men oavsett, om jag går i kyrkan på den dagen och jag är fullt övertygad, eftersom jag inte vet bättre, om att det här är den dagen, så tillräknas inte den synden mig förrän jag blir övertygad om det. Och sedan går emot den övertygelsen. Hänger ni med? Det är det här som Paulus försöker prata om här. Och vi kan ha felaktiga övertygelser. Men om vi har en innerlig önskan om att behaga Gud, så kommer Guds ande så småningom att uppenbara det här för oss. Det har han lovat. Han kommer att leda oss, om vi är uppriktiga. Vi är rätt i att undervisa människor om vad som är rätt och fel. Det är bibliskt. Många, när de hör det här, så kanske de tänker att ja, därför får ingen säga till mig vad som är rätt och fel. Du får inte säga att det här är rätt eller det här är fel. Det är inte bibliskt. I Bibeln så står det väldigt tydligt vad som är rätt och vad som är fel. Det finns tydliga uppmaningar, till exempel missionsbefallning. Gå därför, gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er, eller hur? Det handlar om undervisning. Vi behöver undervisa allt som Bibeln lyfter fram. Det är inte att döma, att lyfta fram det som är rätt och fel. Visst, det kan göras på ett felaktigt sätt. Men det är sant och riktigt att vi behöver lyfta fram det som är rätt och det som är fel. Vi är rätt också i att uppmuntra människor till att följa sitt samvete. Men vi gör fel i att försöka välja åt dem. Vi är fel i att bli bittra och frustrerade på människor som inte följer det som vi tror är rätt. För vad angår det oss egentligen om människor inte följer Gud? Följ du mig, säger Jesus. Vår plikt ligger inom vår egen ram, och till den friheten har Jesus kallat oss. Ingen har rätt att sätta sig som samvete över en annan persons relation med Gud. I Kristus så har vi samvetsfrihet. Jag brukar säga så här, att vi har rätten att ha fel. Det är det bästa sättet man kan säga det på. I Kristus har vi rätt att ha fel. Förstås, vi kommer få stå för konsekvenserna ifall vi har fel. Men vi har en rättighet att faktiskt ha fel. Och det är en bra rättighet, eller hur? Är inte det skönt att vi har en rättighet? Jesus har gett oss den här fria viljan. Och han vill förstås att vi ska komma till insikt om sanningen. Men om vi vill stå fasta vid vår åsikt, så säger Jesus, okej, du får väl göra det då. Du får väl göra det då. Även om vi själva behöver ta konsekvenserna utav våra fel. Men samvetsfrihet och religionsfrihet är mycket nära sammanlänkade med evangeliet. Miljoner av martyrer dog för att de ville ha samvetsfrihet. Och de var villiga att betala med sitt liv för det. De dog fria, eller hur? Ingen kunde tvinga dem. Det var människor som försökte tvinga dem. Du måste tro som oss. Du måste göra precis som mig. Du måste ha den här uppfattningen. Men de sa, vi vill stå för det som vi är övertygade om är sant. Utifrån vår förståelse av skriften. Och de besegrade det med sitt liv. Det fanns en makt, Rom, som under mörka medeltiden, de trodde inte på det här med samvetsfrihet. De hade inkvisitionen som gick och sökte upp människor, eller hur? Och de ställde dem till svars. Vad tror du på? Tror du på det som påven har sagt eller tror du inte på det? Och under tortyr så kunde de försöka få fram vad människor trodde och tänkte. De behövde foga sig efter kyrkan. Och nu kanske vi tänker att vi har inte några sådana problem idag, eller kan det vara så att vi även löper en risk att ha de tendenserna i oss? Att vilja tvinga människor till att foga sig efter det som är, vi är övertygade om rätt, oavsett ifall det är rätt eller inte. Protestanterna, de protesterade emot det här. I Daubigny's History of the Reformation så sa de klart och tydligt, de skrev under i sin protest, att i angelägenheter som rör samvetet så har majoriteten inte någon makt. Amen. I angelägenheter som rör samvetet har majoriteten inte någon makt. Oavsett om det är en majoritet inom en minoritet eller vad den kan vara. Ingen människa har rätt att råda över någon annans samvete. Men det är många människor som försöker att göra det här. Ellen White fick en gång många frågor från personer. Många människor såg upp till Ellen White som en andlig ledare och som en Guds budbärare. Och de tänkte att hon måste berätta för oss precis varenda sak i vårt liv. Och de frågade henne, vad ska jag göra nu? Hur ska jag klä mig? Vad tycker du att jag ska ha på mig? Vilken musik ska jag lyssna på? Vad kan jag äta? Vad kan jag inte äta? De skrev alla de här sakerna till Ellen White. Och de frågade för sitt individuella fall, vad ska jag göra? Och Ellen White svarar så här. Testimonies for the Church 2, sida 118. Vi vägrar fullständigt att vara samvete åt er. Om vi säger er exakt vad ni ska göra, kommer ni att se till oss för att leda er istället för att själva gå direkt till Jesus. Jesus vill ha en personlig relation med oss. Hon säger, er erfarenhet kommer att ha sin grund i oss. Ni måste ha en egen erfarenhet som grundar sig i Gud. Tänk er, om till och med en profet vägrade att vara samvete åt någon annan. Hur mycket mindre borde då inte vi vara det åt varandra? Och det här vill jag säga, det gäller båda sidor. De som kanske har tendensen att vilja vara samvete åt någon annan. Men också de som låter andra vara ett samvete åt dem. Det gäller lika mycket de personerna. Du har en frihet. Om du tänker att ja, men den där personen sa det där och det där till mig. Ja, än sen. Jag är fri i Kristus. Eller hur? Jag håller inte med om det. Men den där personen sa att jag skulle göra si och så. Och jag får samvetsbry eller vad det nu är. Okej, och ifall du är övertygad om det i ditt hjärta. Så följ dig i så fall. Men ifall du inte är övertygad om det. Än sen. Visst, du respekterar att den personen säger si och så. Den har den åsikten. Och den har rätt att ha den åsikten. Men jag har lika mycket rätt att ha den åsikten som jag har. Och därför så gäller det här oss båda. Låt inte någon annan vara ditt samvete och försök inte att vara någon annans samvete heller. Om du bryr dig om andras förväntningar som inte stämmer överens med din övertygelse så låter du i princip den andra personen styra ditt liv. Och det är någonting som Gud har kallat oss bort ifrån. Han har kallat oss till frihet. Att vara själva individuella tänkande människor som har en egen kontakt med Gud. miljoner människor, de följer vad prästen har sagt. De låter prästen vara samvete, eller pastorn vara samvete åt dem. Okej, det som prästen eller pastorn säger, det är det som jag tror på. Inte för att jag själv är övertygad om det, men det är så som kyrkan säger att man ska göra. Och därför så fogar jag mig efter det. De har inte en personlig förståelse för varför det här är rätt. Och de följer i princip en annan människas samvete. Jesus kallar oss till samvetsfrihet. Han kallar oss till att leva för Gud, som vi läste i Romarbrevet 14:7. Det står att ty ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi, vers 8, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Paulus säger vi måste leva för Gud. Inte för andra människor. Inte för deras åsikter eller uppfattningar. Utan vi måste studera själva Guds ord. Vi måste ha en egen personlig förståelse för det här. Så att vi kan följa det efter bästa förståelse. Och om vi bara fogar oss efter vad någon annan tycker eller tänker, utan att vi är övertygade om det, så begår vi ett misstag. Någon kanske tänker att ja, men det här kanske ursäktar en synd. Men det gör det inte. För friheten som Kristus har kallat oss till innebär ansvar. Ju större frihet vi har, desto större ansvar har vi också. Ja, och om det är så att Gud förväntar oss att vi ska bara följa det som pastorn eller prästen har sagt, ja, då är det stort ansvar på pastorn och prästen, men inte så mycket ansvar på de andra, eller hur? Men om det är så att vi har själva ett ansvar som ingen människa eller ängel, inte ens Gud, kommer att inkräkta på. Om vi har ett eget sånt personligt ansvar, då innebär det ett stort ansvar. Om vi har sån frihet så innebär det ett stort ansvar, rättare sagt. Lägg märke till Paulus resonemang vidare i vers 10. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Det kommer en dom. Bara för att vi som människor inte har rätt att döma varandra, så finns det en som har gett oss den här friheten, och den personen kommer att döma oss. Han kommer att titta på, har vi brukat den här friheten på rätt sätt? Är vi säkra att få den här friheten i all evighet? Eller har vi missbrukat den så att vi har gjort oss ovärdiga den? Frihet innebär ett ansvar. Du har en frihet som ingen människa eller ond makt kan tvinga. Och det betyder att du i domen kan inte säga att den och den personen fick mig att göra det. Eller hur? Det här innebär ett ansvar för oss. Att jag kan inte komma och säga, ja men den där personen sa så till mig. Den där personen sa så till mig och därför gjorde jag det. Gud kommer inte godta det. Han kommer inte säga, ja men okej okay då, ja men då är det lugnt. Nej, vi har ett individuellt ansvar. Jesus har kallat oss in till frihet. För att vi ska kunna leva i den här friheten. Inte för att leva laglöshet, men för att följa hans vilja. Och det här är goda nyheter, tycker jag. Vi har den här individuella friheten, men det innebär ett ansvar. Men någon kanske säger, ja men personen hotade mig. Till och med med att göra mig illa. Eller kanske till och med döda mig. Så det är klart att de fick mig att göra det här. Men Gud kommer kalla in 50 miljoner vittnen. Som har fått lägga ner sitt liv. Och har gett sitt liv som har dött fria. Vet ni, ingen människa kan ta den här friheten ifrån oss. Gud kommer inte att använda samvetstvång vid någon tidpunkt. Inte ens när han dömer människor. De kommer själva att böja knä inför Gud och erkänna att de har gjort fel. I andra Korinterbrevet kapitel 1 vers 24 står det så här. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje. Till er glädje, eftersom ni står fasta i tro. Ingen människa är kallad till att vara herre över någon annans tro, utan vi är kallade till att ge glädje åt människor. I ska undervisa med kraft och myndighet och tydligt förklara skillnaden mellan rätt och fel. Vi kan med rätta vädja till personer som är överbevisade om sanningen att följa sin övertygelse. Men vi måste överlåta det till personen själv att ta emot sanningen. Vet, ibland är det så när vi försöker att nå ut till människor. Vi ber ibland, Gud snälla förändra på den här människans hjärta, eller hur? Gör ett under och få dem in i, till att bli kristna. Men Gud respekterar den fria viljan. Och det måste vi också kunna göra. Först kommer övertygelsen, sen kommer handlingen. Hjärtat måste vinnas innan lydnaden kan bli godkänd. Att foga sig efter Guds vilja utan att hjärtat är omvänt är ingenting som Gud anser värt någonting. Om någon ser vad Gud har sagt och säger det här är det där jag borde göra, men jag vill inte göra det, jag är inte övertygad om det själv att det är så. Men så gör de det bara för att andra gör det, så har det inget värde. Övertygelsen måste vara där för att lydnaden ska kunna bli godtagbar. Det angår inte mig egentligen vad någon annan människa väljer att tro på. Förstås, jag kan bli ledsen för att människor förkastar sanningen. För de tar bort sin egen glädje. Det är det som är målet enligt det här. Vi är medarbetare till er glädje eftersom ni står fasta i tron. Det finns ett talesätt som säger att du kan leda en häst till vattnet, men du kan inte få den att dricka. Och på så vis är det också när vi leder människor till sanningen. Jag vill avsluta med att läsa Johannes kapitel 8. Om hur den här fria viljan kan brukas. Som faktiskt var väldigt revolutionerande för mig. I Johannes kapitel 8, vers 32. Då säger Jesus så här. Ni skall förstå sanningen. Och sanningen skall göra er fria. De svarade honom. Vi är Abrahams barn. Och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Här är goda nyheter. Vi kan vara slavar under andra människors förväntningar. Vi kan vara slavar under synd. Slavar under en dålig vana. Alla såna här saker blir slavar. Vi kan inte göra någonting åt det här. Jag vill läsa ett citat från Vändpunkten som har uppmuntrat mig otroligt mycket i det här. Jesus vill göra oss fria. Men vet ni, i Uppenbarelseboken 3:20 så står det att Jesus står och knackar på, eller hur? Han bultar, han knackar på. Han säger, om någon hör min röst och öppnar åt mig så ska jag komma in. Eller hur? Varför står han och knackar på? Vad vill han? Han vill komma in. Varför går han inte in då? Det är vårt val, ja, precis. Vi måste släppa in honom. Och lägg märke till det här citatet från Vändpunkten. Sida 466 och 67. Här är den viktigaste poängen under hela predikan här. Var och en som vägrar att överlämna sig till Gud står under en annan makts kontroll. Han är inte sin egen. Han kan tala om friheten men befinner sig i det mest förnedrande slaveri. I återlösningen finns inte något tvång. Häng med nu. Inget yttre våld kommer till användning. I återlösningen pratar vi om. I frälsningen finns inte något. Inget yttre våld, ingen yttre kraft kommer till användning. Under Guds andes inflytande överlåts det åt människan att fritt välja vem hon vill tjäna. I den förändring som försiggår när människan överlämnar sig åt Kristus råder frihet i högsta bemärkelse. Intressant. I högsta bemärkelse så råder det frihet när vi överlämnar oss till Kristus. Och här kommer nästa vers, eller vad säger, nästa mening som är så otroligt viktigt. Det är vi själva, säger hon, som driver ut synden. Va? Det är vi själva som driver ut synden. Här är otroligt viktigt. Det är vi själva som driver ut synden. Sen säger hon, det är riktigt att vi inte har någon egen kraft genom vilket vi kan befria oss från Satans välde. Men när vi vill bli befriade från synden och i vår stora nöd ropar efter en makt som finns utanför och ovanför oss själva, kommer våra egna själskrafter att förstärkas av den helige andes gudomliga energi och lyda viljans anvisningar att fullborda Guds vilja. Det här är otroliga ord som sägs. Men vet ni vad det här betyder? Det här betyder att om du vill få seger över något slaveri i ditt liv. Om du till exempel vill sluta röka. Och du vill bli av med det här. Så är det du själv som måste kasta bort cigarettpaketet. Det är du själv som måste lägga bort, tömma ut alkoholen. Om du vill ha seger över det här. Det är du själv som måste ta det här steget att göra det. Och du säger mig, jag har gjort det hundratals gånger, det går inte. Vet ni? Om man ska ta en illustration. Låt oss säga att vi har vår fria vilja, okej? Okay? Och sen knackar det på vår dörr. Och där ute så står det en ond ande, okej? Okay? En demon. Och han ser så stilig ut och han har de bästa försäljningsknepen i boken, eller hur? Och han kommer, och vet du, om jag får komma in till dig så kommer du att få otroliga fördelar. Och det kommer vara så härligt och underbart. Och han ger så många löften. Och vad gör vi? Jo, vi säger, men kom in då. Vi bjuder in den här onda anden in i vårt liv, om det nu är en synd eller vad den kan vara för någonting. Och vad gör han? Jo, han förslavar oss. Han förslavar oss med vad den kan vara. Han ljög helt och hållet och han sitter där nu, han sparkar på oss, han tvingar oss att göra precis som han vill och låter oss dansa efter hans pipa. Och vi tycker inte om det här. Vi har försökt kasta ut den här onda anden så många gånger. Vi säger, gå ut härifrån, och han bara skrattar åt oss. Försvinn härifrån. Nej, han fortsätter. Vad kan vi göra? Vad kan en sån människa göra? Vi måste ropa till Jesus. Det är det enda. Och vi går ner på våra knän och säger, Jesus, du får komma in. Kom in genom min dörr. Vi öppnar vår hjärtas dörr och går in där. Och han kommer in där. Och då, vad gör Jesus då? Ja, men de flesta tror att det Jesus då gör är att han själv går och kastar ut den här synden, eller om vi tar den orena anden, bara för sakens skull. Jag menar inte att all synd är en orena ande som befinner sig i den, men bara för illustrationens skull. Många tänker att det är det som händer. Men faktum är att det råder fullständig frihet. Det är vi själva som driver ut synden, står det här. Det är inte så det fungerar. Utan Jesus kan vi inte göra det. Men utan oss kommer Jesus inte att göra det. När Jesus kommer in så säger han till oss, okej, är du säker på att du vill bli av med den här onda anden? Och vi säger, ja, jag är säker. Okej, du är helt säker, men kasta ut honom då. Ja, men Jesus, det kan du inte säga till mig. Jag har försökt 100 gånger, tusentals gånger, det är omöjligt. Jag klarar inte av det. Men han säger, gör det. Nu kommer du att klara av det. Nu kommer han att lyssna. Varför då? För att Jesus är med dig. Jesus är med dig. Han ger dig den kraften. Vad säger Filipperbrevet 4:13? Allt förmår. Ja, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Inte allt förmår Kristus. Även om det är sant. Han förmår allt. Men den där texten handlar om allt förmår jag. Det är jag som kan göra de här sakerna. När jag förenar min vilja med det som är Guds vilja, det är då som saker och ting kan hända. Det står att det är ett samarbete, och den här kraften, jag vill läsa det här igen. Det är vi själva som driver ut synden. Det är riktigt att vi inte har någon egen kraft genom vilket vi kan befria oss från Satans välde. Men när vi vill bli befriade från synden och i vår stora nöd ropar efter en makt som finns utanför och ovanför oss själva, kommer våra egna själskrafter att förstärkas av den helige andes gudomliga energi och lyda viljans anvisningar att fullborda Guds vilja. Visst är det häftigt? Han förstärker vår vilja. Så att det som vi gör, det sker inte i vår egen kraft. Men det är fortfarande vi som måste besluta oss om att göra det i varje steg. Och så många människor tänker att evangeliet bara handlar om att jag ska släppa in Jesus och sen får han göra saken. Men han vill samarbeta med oss. Utan Jesus kan vi inte göra det, men utan oss kommer han inte att göra det. I Jesu namn så kan vi befalla synden ut i vårt liv och vi kan därefter agera som om det är sant. Vi kan tacka Gud och välja tro och kämpa den goda kampen. Och det kommer att vara möjligt det som vi inte klarade av själva. Det står i Såningsmannen 270. När människans vilja samarbetar med Guds blir den allsmäktig. Otroligt. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Så om vi vill sluta med någon sak i våra liv. Om vi vill bli befriade från något slaveri i vårt liv. Så bjuder vi in Jesus i vårt liv. Och sen låter vi, så gör vi det, de sakerna som vi annars skulle ha gjort, som vi skulle ha misslyckats med. Men om vi gör det med Jesus kraft, så är det möjligt. När jag förstod de här sakerna, jag studerade om det här igår också, jag kände mig missmodig och nedstämd. Och det var saker och ting som hade hänt som gjorde att mitt liv kändes i princip meningslöst. Och jag visste att Gud ville inte att jag skulle känna på det här sättet. Och så bad jag, Herre, ta ifrån mig de här känslorna, okej? Okay? Men jag kände likadant fortfarande. Vad ska jag göra? När jag hörde de här sakerna, jag började studera de här sakerna, så trodde jag knappt att det var sant. Det är vi själva som driver ut synden. Vi ber Jesus att hjälpa oss och därefter i Jesu namn så kan vi säga till dysterheten eller vad den är, i Jesu namn, försvinn härifrån och nu väljer jag att vara glad och jag tror att Gud kommer att göra det här för mig. Och jag vet, det funkar, vänner. Det funkar. När jag gjorde de här sakerna förändrades mitt liv. Jag fick en glädje som jag aldrig hade haft tidigare. Eller som jag inte hade haft på mycket länge, ska jag säga. Det fungerar. Dysterheten var som bortblåst. Jag kände mig fri. Jag kände mig lycklig. Och jag vet inte vad det är för någonting som du går igenom. Men Jesus kraft kan förvandla våra liv. Utan Jesus kan vi inte göra det. Men utan oss kommer han inte att göra det. Han har gett oss frihet och kommer bara att ge oss seger om vi samarbetar med honom. Vi ska sjunga vår avslutningssång. Allt till Jesus vill jag lämna. Och det är sång nummer 111 i den gröna sångboken. Kanske är det så att det är någon här idag som är en slav. Kanske under någon dålig vana. Kanske under någon annan människas samvete. Kanske under tvivel eller dysterhet. Vad det än är, så vill Jesus göra dig fri. Och om sonen gör dig fri, så skall du verkligen bli fri. Vågar du överlämna allt till Jesus helt? Vågar du ta upp kampen emot synden i Guds kraft? Vågar du förena din vilja med Guds vilja, så att din vilja kan bli förenad med Guds? Jag kommer att sjunga den här avslutningssången nu. Och om det är så att Guds ande har talat till dig på ett speciellt sätt. Och du vill bli fri ifrån någon specifik sak som du tänker på. så vill jag be dig att under den här sången att komma fram hit och knäböja med mig här framme. För jag vill be speciellt för dig. Det handlar inte om mig, men om det är så att Guds ande har talat till dig och det är någonting i ditt liv som du känner att jag är en slav under eller jag vill bli befriad ifrån det här, kom fram i så fall under det att vi sjunger tillsammans. Och jag vill knäböja och be tillsammans med dig om det här.